Jag heter Mattias Tegnér. Jag är kommunpolitiker här i Tyresö. Jag är hockeydomare, ekonom och till hösten så är jag Socialdemokraternas riksdagskandidat härifrån kommunen. Jag flyttade till Tyresö 1984. Då flyttade jag till Öringe, 5 år gammal, framförallt för att mina föräldrar tyckte att deras definitivt överaktive son behövde kunna springa runt någonstans som inte var den ganska trånga gården på Söder. Jag flyttade in till ett Öringe som inte är detsamma som idag. Det var ett Öringe som var en blandning av ett fritidshusområde och ett villaområde. I dagens sommarprogram så hade jag tänkt att ha kungen som röd tråd. Det är kanske lite märkligt för en republikan som mig själv. Jag hade i alla fall tänkt att förklara hur det kommer sig att det är tack vare kungen som jag är gift med min danska fru Maria. Och jag tänkte också berätta om den gången då jag förväxlade Ingvar Carlsson med kungen. Men först hade jag tänkt att spela en låt. För det är nämligen så att från jag var ganska liten så har jag lyssnat på Robyn. Hon slog ju igenom någonstans när jag var i de yngre tonåren och hon var ju ungefär samma ålder. Så att en av de artister som jag tycker väldigt mycket om är Robyn. Så att jag hade tänkt att börja mitt sommarprogram med just henne.
We'll be right back.
Det där var alltså Robin med Do It Again ihop med Röyksopp. Ja, den här låten är ju modern och ny. Men första gången jag kom i kontakt med Robin, det var någonstans i 15-årsåldern. Jag kommer ihåg det. Jag gick på Forellskolan. Det var en ganska okej skola att gå på. Men som så många andra så är väl kanske inte högstadietiden den roligaste tiden i livet. Det var det i alla fall inte för mig. Men någonting gjorde det väl med en, och förhoppningsvis så var det där någonstans man växte till och började närma sig och bli vuxen. Jag kommer bland annat ihåg min gamla klassföreståndare Kenneth Nilsson, som alltid, han var gammal FN-soldat om jag inte kommer ihåg fel. Han började alltid lektionerna med att vi skulle stå upp och sen satte vi oss ner. Och jag tyckte nog att det var lite fånigt då, men frågan är om det kanske inte var de åren som ändå fick lite pli på en, och Kenneth gjorde säkert, han drog säkert sitt strå till stacken. Det var i alla fall under den perioden som jag gick med i SSU. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det kommer sig, men jag hade i alla fall hjärta till vänster, det kommer jag ihåg. Och det var nog helt enkelt så att SSU hade ett bokbord på skolan. Det ena ledde till det andra, och jag började i alla fall med kommunalpolitik ett par år senare när jag fyllde 18. Jag har bland annat suttit med i kommunfullmäktige och i barnutbildningsnämnden och socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden faktiskt från början. Och det är egentligen på den vägen som vi kommer fram till den här historien om kungen och min fru Maria. Och jag vet att det är många som tycker att det är lite långsökt, men jag gör det i alla fall inte. Och vi är framme vid 2002 och valet i året. Och vi hade ju suttit i opposition i 4 år här ute i Tyresö, och det var väldigt jämnt. I allmänhet så gick det ganska bra för Socialdemokraterna. Samtidigt så visste vi att vi satt i opposition här i Tyresö, så att det var ett ganska ovisst val. Det som gjorde valet lite speciellt, det var att kungen hade någon form av Eriksgata. Han gjorde i alla fall ett besök här i kommunen. Och alla ställde ju in sig i ledet, och jag tror till och med att kommunens tjänstemän var ute och plockade bort alla valaffischer. Och sen satte man upp dem igen dagen efter för att det inte skulle bli några bilder med kungen och valaffischer. Men det här innebar ju i alla fall att kommunstyrelsens ordförande, som då var Berit Assarsson, syntes i rikspress ihop med kungen. Jag kommer inte ihåg om det var 10 eller 15 dagar innan valet. Och Berit lyckades bra, som hon i mitt tycke gjorde i sådana situationer. Hon representerade väldigt bra och fick också väldigt mycket bra media. Och då är frågan, ja, hur mycket påverkar det valet att man får synas i rikspress en 10, 15, 20 dagar innan valet? Ja, det kanske inte avgör allting. Men med tanke på att valet faktiskt slutade så att det var 29 röster, om jag kommer ihåg rätt, minnet börjar svika, så eftersom att det bara var 29 röster som avgjorde, hade i en av valkretsarna, om 29 röster fler hade gått till Socialdemokraterna och inte Moderaterna, så hade det svängt om hela majoriteten troligtvis. Och då, 2002, så tyckte jag nog att det faktiskt kunde vara så att kungen faktiskt påverkade det här valet. Och det slutade i alla fall med att jag ganska bitter, och eftersom att jag pratar om det nu så är jag kanske fortfarande bitter, åkte iväg som reseledare. Och det var nog faktiskt en av de bästa sakerna jag har gjort. Det var väldigt roligt. Jag jobbade för fritidsresor. Jag var på Lanzarote i Bulgarien, Marocko, Kreta och Egypten. Och på min andra destination i Bulgarien så träffade jag danskan Maria, som numera då är min fru. Så på något sätt så tycker jag, om man ska se något positivt i den här historien, så kan man nog kanske säga att det är tack vare kungen som jag är gift med min danska fru Maria. Som reseledare så fick jag också andra förmåner. Bland annat så har jag haft förmånen att jobba i ett land som Marocko, som jag tycker är fantastiskt. En sak som jag kommer ihåg från Marocko, jag bodde i Agadir vid Atlantkusten. Och en sak som jag kommer ihåg från den vistelsen, det var en episod med en kollega. Hon kom mitt under säsongen. Hon var ny. Vi bodde i ett ganska vanligt område mitt i Agadir. Man kanske skulle kunna kalla det för ett höghusområde. Husen var ganska lika varandra. Och hon gick fel ett kvarter. Så hon står med nyckeln i dörren till vad hon tror är sin lägenhet. Men det visar sig att det är ett kvarter fel. Så 1, 2, 3 så öppnar en man som bor i den lägenheten och undrar varför det står en kvinna utanför med en nyckel i hans dörr. Och jag tror att vi alla kan tänka oss den situationen. Och jag tror inte att de flesta av oss hade gjort som den mannen, som för mig är ganska representativ för hur marokkanerna i alla fall behandlade mig som person. För det han gjorde var att han bjöd in den här personen till middagen som de satt åt med hela familjen. Hon valde att inte äta middagen där. Men jag tror att det inte är alla av oss som skulle bjuda in en främling på middag. Så att det var verkligen en förmån att jobba som reseledare. Och jag tycker verkligen att Marocko är ett härligt land. Där träffade jag också på den fantastiska staden Essaouira. Essaouira ligger ett antal mil norr om Agadir. Det är, man kanske knappt kan kalla det en stad, men det är någonting som liknar en stad eller kanske en stor by. Det ligger i alla fall vid kusten. Enormt pittoresk. Den är omgärdad av murar. Och enligt uppgift så var det ganska många musiker som har hängt där genom historien. Jag skulle gissa att det var 60-talet eller kanske 70-talet. Det är jag faktiskt osäker på. Det kanske visar sig här att det här bara är en turisthistoria eller en turistskrön och att jag är helt ute och hojar. Hur som helst så ska det ha varit många musiker som hängde där under en period. Bland annat så ska Jimi Hendrix ha varit där. Någon hävdade att han blev inspirerad till Castles in the Sand där. Även Cat Stevens var där. Och Cat Stevens har ju numera gått och blivit muslim. Han har konverterat och kallar sig för Yusuf Islam. Och han har också skrivit en låt som jag tycker är fantastisk. Och den hade jag tänkt att vi ska lyssna på nu.
The moment you walked inside my door, I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before, ah, but heaven must have programmed you. Oh, will you I go where true love goes, I go where true love goes. I go where true love goes, I go where true love goes. And if you walk alone, and if you lose your way, don't forget the one who gave you this today. Follow true love, follow true love. Follow true love, follow true love. And if you face a wave, that may be the chance for you to be saved. And if you make it through the trouble and the pain, that may be the time for you to know his name. Oh,
you walked inside my door. I knew that I need not look no more. I've seen many other souls before. Oh, but heaven must have programmed you. The moment you fell inside my dreams, I realized all I had not seen. I've seen many other souls before. Oh, but heaven must have programmed you. You said I will. I knew that this love was real and that my fate was sealed. Oh, heaven must have programmed you. The moment I looked into your eyes, I knew that they told no lies. There would be no goodbyes. Oh, cause heaven must have programmed you. Oh, oh, I go where true love goes. I go where true love goes. I go where true love goes.
Ja, det där var alltså Heaven Where True Love Goes med Yusuf Islam. Och med den låten på näthinnan så är jag tillbaks till reseledartiden. 2005 så hade jag varit ute som reseledare i 2,5 år. Jag och min fru Maria hade börjat fundera på om det inte var dags att börja leva riktiga liv och bli vuxna människor och faktiskt flytta hem. För att det är fantastiskt att jobba som reseledare, men det är också väldigt speciellt. Man bor lite i en kappsäck, man arbetar 6 dagar i veckan och skillnaden mellan arbete och fritid suddas ut. Sagt och gjort så bestämde vi oss för att flytta hem. Jag brukar hävda, det är inte riktigt sant, men det låter bra, att jag vaknade bakfull en dag i Egypten och kom på att jag borde nog börja plugga på Handels. Hur som helst så flyttade vi i alla fall tillbaka till mitt kära Tyresö. Och min fru var vänlig nog att bestämma sig och följa med. Med lite tur så lyckades jag också komma in på Handelshögskolan och började studera där. Och det var faktiskt lite av en chock. För då hade jag hunnit bli 25-26 år. Och på Handels så skulle jag säga att de flesta som började plugga där, de har kanske gått på gymnasiet och sen gjort någonting ett år och sen så börjar man plugga. Så jag kände mig 26 år gammal som gammelfarfar. Och ja, det var lite av en chock eftersom att jag faktiskt då hade levt det livet som reseledare som jag tror att många som började på Handels hade tänkt sig att leva. Det var också lite av en chock eftersom att jag innan jag åkte ut som reseledare hade läst historia på universitetet och redan hade vad som skulle bli en filkand historia. Och sättet att läsa historia skiljer sig väldigt mycket från hur man läser ekonomi på Handels. Handels är en väldigt bra skola, men det är väldigt mycket av en yrkesutbildning. Alltså inte så mycket som rör sig kring varför det är på ett visst sätt, utan ganska mycket kring hur man ska göra det och hur man kan göra det på ett bra sätt. Och det här blev en väldig krock. Och i efterhand så har jag funderat ganska mycket på det här. Men vad är kunskap egentligen? Eftersom att det är väldigt olika hur man såg på kunskap på Handels och när jag läste historia. Och det där tycker jag också är lite spännande när man tittar på utbildningspolitik. För att som ekonom så tror jag att man kan konstatera att det är nog inte det mest effektiva att väldigt många av oss studerar väldigt länge. Samtidigt så tror jag i alla fall i mitt fall att det stärkte mig som person. Jag undrar om jag inte blev en bättre ekonom av att ha läst både historia och filosofi på universitetet. Och kanske till och med så är det så att eftersom att jag fick möjligheten att göra fel och att välja en andra gång så fick jag möjligheten att bli en ekonom. Och det kanske till och med är så eftersom att om man får säga det själv, så är jag en hyfsat vass ekonom. Och jag undrar om jag inte är lite bättre ekonom än vad jag hade varit historiker. Så att just i mitt fall så kanske det är så att det till och med är samhällsekonomiskt vettigt att jag fick möjligheten att ändra mig. Jag tror i alla fall att möjligheten att få ändra sig och göra fel och att utveckla sig och lära sig saker hela livet är väldigt, väldigt viktigt. Och jag vet inte om det har försvunnit lite under de senaste åren. Jag tycker i alla fall att det är någonting som man borde trycka på. Ja, men det livslånga lärandet och möjligheten att göra felval med sina studier. För att faktiskt se till att man till slut hamnar rätt. För livet är fyllt av ganska mycket tillfälligheter. Och när vi pratar om tillfälligheter, då kommer jag osökt in på den andra episoden som jag nämnde i introduktionen. Hur det kommer sig att jag förväxlade Ingvar Carlsson och kungen. Och då måste vi hoppa tillbaka till, jag tror att det var 1985. Jag hade ganska precis flyttat till Tyresö och till Öringe. Jag gick på dagis på Sagan. Och om jag kommer ihåg det rätt så bodde Ingvar Carlsson, jag tror att han var vice statsminister vid den tiden, så bodde han precis bredvid dagiset helt enkelt. Det visste vi för att det brukade ibland stå någon väktare utanför det, tror jag. Det visade sig också att han skulle besöka dagiset. Och eftersom att jag kanske var 5 eller 6 år gammal så visste jag nog inte riktigt vem det var. Jag tror att det var min mamma som beskrev det som att det var ungefär som att kungen kom. Till saken hör då att på dagen som kungen skulle komma, och jag var väldigt upphetsad kring det här, jag tyckte att det var jättespännande. Och den dagen så fick jag en röd prick. Jag tror att första röda pricken var på bröstet. Jag visade den, jag undrar om inte det var felval så här i efterhand. Jag visade den för min mamma som snabbt konstaterade att det var vattkoppor. Och det slutade med att jag helt enkelt inte fick delta i besöket när kungen, eller ja, Ingvar Carlsson då skulle komma. Och jag kände mig otroligt snuvad på konfekten. Undrar kanske om det var det som gjorde att jag senare i livet intresserade mig för politik. Det var helt säkert en tillfällighet, det också. Och när vi ändå pratar om politik och tillfälligheter så tänkte jag spela upp en låt som kanske inte handlar om just tillfälligheter, men det var i alla fall en tillfällighet att jag ramlade över den. Det var nämligen så att jag någon gång under min uppväxt lyssnade lite grann på Mikael Wiehe och Björn Afzelius, och så ramlade jag över den gamla låten Flickan och kråkan som jag tyckte var väldigt bra. Och vid något tillfälle så hittade jag den här låten i en annan version, i en version av Sofia Karlsson som jag tycker är otroligt vacker. Så att nu lutar jag i alla fall jag mig tillbaka och lyssnar på Sofia Karlssons version av Flickan och kråkan.
Jag satt här om dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt och som en efter en tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten fågel i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Hon springer med bultande hjärta, hon springer på tåniga ben, och hon bönar och ber, och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Och flickan är liten och hennes hår är så ljust, och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart, och om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet med en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme för det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon, hon springer på tåniga ben, för hon vet det är sant att det som pappa har sagt, finns det liv är det aldrig för sent. Thank you.
började darra i vånda och nöd. Jag skakade av rädsla och skräck, för jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadskjuten kråka och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig igen, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben, och jag bönar och ber fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent.
Ja, det där var alltså Flickan och kråkan med Sofia Karlsson. Som jag berättade om för en stund sedan så utbildade jag mig till civilekonom på Handelshögskolan. Och som av en händelse så blev jag klar ungefär samtidigt som Lehman Brothers kraschade under hösten 2008. Vilket gjorde att det var inte en särskilt lätt arbetsmarknad som jag försökte bege mig ut på. Men jag hade tur, för att en av företagen som jag sökte jobb på, det var Hennes & Mauritz. Och Hennes & Mauritz är ju ett ganska stabilt svenskt företag, huvudsakligen familjeägt, och drabbades därför inte särskilt hårt av kraschen. Så där fick jag jobb, och där har jag faktiskt arbetat sedan 2009. En av de saker som jag har jobbat med på Hennes & Mauritz, där jag jobbar som ekonom, det är att vara med och hjälpa till när vi öppnar verksamhet i nya länder. Jag har varit med i Malaysia och i Australien och stöttat de nya ekonomicheferna där när företaget är nytt. Och är det någonting som jag har lärt mig, det är vilket oerhört intresse det finns runt om i världen för Hennes & Mauritz. Innan vi har öppnat våra första butiker så har det varit köer som har varit kilometerlånga. De första personerna har börjat köa redan natten innan man öppnar butiken. Och jag tycker att det är ganska roligt. För det är någonting som jag har lärt mig från att ha arbetat på företaget. Det är att väldigt många tycker att kläder är ett sätt att uttrycka sig på. Och jag är faktiskt ganska stolt för att jobba på Hennes & Mauritz. För jag tycker att affärsidén, mod och kvalitet till bästa pris, är en bra affärsidé som ger många människor möjligheten att faktiskt uttrycka sig genom kläder. Sen vet jag att man kan ha åsikter om Hennes & Mauritz. Men jag är i alla fall övertygad om att det är ett bra företag och att ägarna och företagsledningen vill göra rätt. Så att jag är stolt över att arbeta där. Så vem vet, jag kanske arbetar där ända tills jag dör. Om det inte är så att jag går och blir riksdagsledamot här till hösten. För som jag nämnde i inledningen så är jag ju Socialdemokraternas riksdagskandidat här i Tyresö. Och jag måste ändå ta tillfället i akt och försöka förklara varför jag tror att jag skulle vara en bra ledamot i riksdagen. Dels så är jag ju ekonom, men jag har också pluggat historia och filosofi. Och det gör att jag har en ganska bra kunskapsbas, tycker jag själv. Sen är jag också jobbat i olika delar av världen, precis som jag har nämnt, i Marocko, Egypten, på Kreta. Men också då de senaste åren så har jag i alla fall under kortare perioder arbetat då i Malaysia och i Australien. Jag har också under tiden när jag pluggade jobbat extra som telefonförsäljare och croupier, och jag har varit busschaufför här i Tyresö. Så jag har testat på ganska många saker. Sen så är jag ju i grund och botten en Tyresöbo. Jag har bott här sedan 1984. Jag har gått i skolan här, både i Stimmet och på föräldraskolan. Jag har gått på gymnasiet, så att jag tror att jag kan kommunen ganska bra. I grund och botten så tycker jag att jag är en Tyresöbo med en ganska bred erfarenhet. Och, ja, men därför tror jag att jag skulle bli en bra riksdagsledamot. Ja, som jag sa tidigare så är det ju ganska mycket tillfälligheter som avgör. Och nu till hösten så är det ju som sagt val. Och jag ska i alla fall hålla koll på vad kungen gör Jag tror i och för sig inte att han kommer att avgöra det här valet, men man vet ju som sagt inte. Oavsett om ni tycker som jag, så vill jag avsluta mitt sommarprogram med att uppmana alla att gå och rösta. Det här var mitt, Mattias Tegnér, sommarprogram på Radio Tyresö 91,4 MHz.